Ärade radiolyssnare, reportageavdelningen, för vilken jag har äran att vara chef, har sina byrårum i andra våningen av rundradiobolagets yppiga marmorpalats vid Kaserntorget. Allt det här är ju bra och väl, men i samma våning finns också inrymd vår avdelning för ljudupptagning. Och så här i början av det nya året har det rått en lydig verksamhet som i viss mån har varit avvikande från de vanliga sysselsättningar. Med lättförstådd nyfikenhet har jag frågat vad som står på och har då fått veta av teknikerna att där för sig går någon slags inventering. Skåpen rensas, hyllorna putsas, alla under det föregående året upptagna ljudskivor bindas i stora buntar och transporteras upp på vinden för att ge plats för vad vi under det nu inlupna året kommer att skörda. Vart att jag vet att den svenska talande lyssnarskaran i en ganska ringa mån är intresserad av radioreportager, genom en nyss arrangerad rundfråga i radiobladet var endast tre lyssnare intresserade av radioreportager. Men oaktat detta faktum svart på vitt dristade jag mig i alla fall att lite bläddra i dessa reportage ljudskivor innan de slutgiltigt transporteras till det förgångna. Ja, det råkar så bra att jag just nu fick i min hand ljudskivorna från redaktör von Willebrands reportage om ett reportage. Det vill säga ett reportage om hur ett reportage kommer till. Nåväl, låt skivan rulla. Vi tar några glimtar från hans skivor.
Hallå?
Hallå, är det Willebrand?
Jo, det är jag.
Goddag, det är Enegeln här.
Goddag. Hör
du, vi har den 10 september 20 minuter för ett reportage. Kan du ta det?
Den 10:e. Jo, det går bra. Vad ska det bli om?
Tja, no, det får du själv bestämma. Men vi har ju inte haft någon industrireportage på länge. Tänk om vi skulle ta ett sånt den här gången.
Gärna, det kan jag ta. Vad säger du om till exempel? Vänta nu. Om vi skulle ta från en skofabrik.
Utmärkt. Från vilken tänker du ta det?
Ja, det vet jag inte nu så noga, men vi kan ju antingen ta Knarrströms eller nya fotbeklädnadsfabriken. Det spelar ju ingen roll. De är så vitt jag vet, de är precis lika moderna båda två. Eller förresten, helst skulle jag fara till Kuopio. Där finns också en mycket...
Hör du, nej. Du siktar visst efter dagstraktamenten. Nej du, det räcker nog med en modern fabrik i Helsingfors också.
Ja, det tycks inte att gå att lura dig. Nåja, vi ska ta en här i stan då. Det är avgjort.
Nå, då är det klart. Och du sköter också om det tekniska och så ger du rubriken i god tid.
Ja,
och arvodet blir detsamma som förut.
Ska du ha. Fint, jag ska ordna det. Adjö.
Det var den vanliga början. Ja, rätten att själv välja ämne ger vi naturligtvis bara åt våra bästa, åt mycket rutinerade och omdömesgilla reportrar. Sen kommer direktören för fabriken.
Men vi ska ringa upp den andra fabriken som jag hade på hand. Det var nya fotbeklädnadsfabriken. Ja, den hittade jag lätt. Det var 2:11:44. Så. Hallå, Fräcker. Får jag tala med direktör? Ja, vad heter han? Smalfot. Ja, tack. Vill vi få reda till honom? Tack. Är det direktör Smalfot? Goddag. Det är från Rundradion. Jo, jag ville fråga om direktören tillåter att vi skulle ha ett reportage om skodons framställning från er fabrik. Vad sa? Reklam. Att ni tar pengar för det. Vad menar direktör? Vad det kostar? Nej, snälla direktör, inte kostar det någonting. Nej. För all det. Inte en penny. Nej, varför skulle det kosta er någonting? Nej, jag försäkrar absolut inte. Nå, utmärkt. Nå, då är ju alltid sin ålder. Får jag komma upp dit nu genast och se på fabriken? För att jag måste ju gå mer grundligt igenom den. För att man måste ju se den ordentligt innan man kan ha en utsändning därifrån. Bra, tack. Jag får komma om en halvtimme, eller hur? Det där var motsatsen till smällfet. Den där sa först att han inte riktigt våga ge något löfte för att de har redan i år kastat ner så mycket på reklam. Och så frågar vad det kostar att vi gör en utsändning från hans fabrik.
Verkligen.
Och när jag sa att det inte kostar någonting så trodde han att jag skojade. Ja, i Amerika tar ju radiobolagen faktiskt betalt. Men här gör vi besökerna gratis.
Jo, Men sen återstår ännu 1000 andra instanser, bland andra studiochefen.
Det var besöket i den fabriken. Och nu till studiochefen. Tjenare, Arne.
Tjenare. Nå, det gäller reportage igen.
Jo, det blir från en skofabrik. Det blir, vad heter det nu igen? Nya skobeklädnadsaktiebolaget. Det är ute i Mungsnäs, du vet.
Vänta nu, jag ska anteckna. Alltså, Nya Skobeklädnads AB. Finns det telefon?
Ja, 21144. Vi har växel.
Aha, då finns det tillräckligt ledningar åtminstone. Vem ska man vända sig till där?
Ingenjör Laxsko. Han är förresten ett fenomen, den kan jag säga dig. Först fick jag en annan på halsen som jag inte fick inte ett ord ur. Men Laxsko, han visar mig otaliga intressanta detaljer. Där finns det 4 timmar som jag kring i fabriken och tittar på. Han kommer förresten att medverka.
Men den av reportrarna mest hatade person på vår reportageavdelning är det sekreterare herr Pananen. För det är han som sen i sista hand ska få det hela att gå jämnt. Jag talar med reportrarna i stora drag och då är det lätt för mig att vara sympatisk. Men herr Pananen är den som håller ordning på det hela och därför är han mindre omtyckt. Men tyvärr nödvändigt.
Aha, Willebrand. Det var bra att jag såg dig. Du har inte gett någon namn åt ditt reportage den 10:e. Var det inte om en skofabrik eller vad?
Jo,
eller vad?
Jo. Det var om en skofabrik. Vad ska jag hitta på?
Hjälp mig nu, har du som barnen. Var hygglig hjälp.
Tja, för ett tre idag måste jag få det. För programbladet ska tryckas.
Ja, vad ska jag kalla det? Jag ska säga dig, barnen, att du är mitt onda samvete. Att göra ett reportage är ingenting mot att hitta på ett namn till det. En skofabrik. Om man går klädd blir man helt... Nej, det är kläder, det går fast. Vad ska jag ta? Barnskor. Trampa ut barnskola. Nej, det tror jag inte. Där man skor sig. Nej, det är ju hästar. Äsch, se! Vänta, sånt leder ska sån smörja ha. Inte det är ju vidare fiffigt, men kanske nu duger.
Ja, jag ska skriva upp det. Sånt leder ska sån smörja ha. Och sen?
Ja, sånt leder ska smörja ha. Mikrofonbesök i en skofabrik. Ref, red, LH. Nå, är du nöjd nu?
Ja.
Nå vet. Men före vi nu går vidare och eventuellt utsätter oss för något självtillräckliga lyssnares överlägsna kritik vill vi som självförsvar framhålla att vi har höga beskyddare. Den som naturligtvis är oss allra dyrast är republikens president. Och nu ska ni få höra vad han hade att säga om oss vid vårt nystimade 10-årsjubileum.
Man har anmodat mig att yttra några ord med anledning av Finlands rundradios 10-årsdag. Jag gör det gärna. Utvecklingen av Finlands rundradio visar att vårt folk insett dess betydelse och netta. Lyssnarnas antal ökas år för år, vilket är lätt förståeligt. Ty i vårt glesbebodda land, där underrättelser från den övriga världen når avlägsna och ensliga orter sällan och försenade, har rundradion en viktig uppgift. Många sjuk och åldring kan, fastän bortom vintriga vägar bunden vid bädden, taga del av gemensamma gudstjänster. I ödemarksboningar och skärgårdsstugor kan man åhöra föredrag och lyssna till konstnärliga program samt deltaga i stora fosterländska fester. Radion ger således även dem som bor på sidan om allfartsvägarna möjlighet att med lätthet taga del av nutidens kulturella resultat. Genom radioutsändningarna kunna landets olika delar göra bekantskap med varandras förhållanden, seder och strävanden samt lära sig att bättre förstå och uppskatta dem. Samhörighetskänslan stärkes därigenom. Rundradions uppgift för höjandet av upplysning och kultur och för främjande av fosterländska strävanden hos vårt folk är för dig av stor betydelse. Därför tillönskar jag Finlands rundradio vid nu fyllda 10 år fortsatt framgång.
Nå, nu hörde ni det. Och så bläddrar vi vidare. Vi går inte i kronologisk ordning utan tittar till exempel på julen, då den ju ännu är i färskt minne. Nu följer vi med redaktör Kai Klinge som hälsar på julbocken.
Och ser du här, är du för stor att leka med dockor? Nej, jag kan. Jag har en sån här nalle. Precis likadan, men den inte har sån där.
Ja, den har inte sån där, men ge den sån här ljud ifrån sig. Hör du?
Ja, jag hör.
Och den där, vad skulle du säga om den?
Det är en docka.
Ja, men vet du vad den säger, den dockan, om man böjer den?
Nej.
Hör du? Mamma säger det. Och den här. Den visslar. Och ser du, här är en liten gris. Kommer du ihåg Tre små grisar?
Ja.
Såg du den på bio, va?
Nej.
Men du har haft en bok.
Men vad är det där om det där?
Vet du, det är en bilderbok.
Hurdan är den?
Nå, den är nog ganska rolig. Men att, ser du, här är en massa musikinstrument. Har du någonsin förut spelat på xylofon? Ser du, slå med den här på det där. Är den skoj, va?
Det där är inte
det. Ja. Men ser du, du ska hjälpa till så där lite med hand. Blås nu. Jaha.
Kan. Jaha.
Nå, försök rulla på den här nu. Ska vi se vad den ger för ljud ifrån sig. Åt andra sidan.
Det är
åt
den här.
Just det där. Det här har du säkert aldrig sett förut.
Vad är det?
Det är en hajdare. Dragharmonika.
Jag har nog sett gubbar som spelar.
Har du sett gubbar som spelar på den? Jo, men du har aldrig sett den så här liten, va?
Gubbar som spelar på harmonika, den har vi ju alla sett. Men då julen en gång är på tal, så besökte redaktör von Willebrand på julkvällen såna inrättningar där man måste vara i fullt arbete. Vi följer med honom till Järnvik station till exempel, och närmare sagt till biljettfröknarna.
Rummet där inne är rätt så enkelt möblerat, och vid ena väggen finns två luckor, och vid dem sitter två damer med varsin mystiska maskin. Det är tydligen de här apparaterna som trycker biljetter till alla stationer. Jo, jag kan verkligen se på dem att det är just vad jag trodde. Och så finns här en julgran på bordet. Ljusen är tända och två kaffekoppar och lite doftande julbröd bevisar att man inte alldeles glömt julen ens här i huset. Nå, mina damer, har det varit arbetsdrygt de här sista dagarna?
Om det har varit. Vi har nog haft en kolossal rullians igen den här julen. Värst var det förstås igår på eftermiddagen och kvällen, för då trodde man att hela Helsingfors var och köa här i Vettibulen.
Och folk far åt alla håll, eller hur?
Nå, om de far till variga liten halvpunkt i hela Finland.
Jaså, ja. Och för ögonblicket tycks det vara ganska mycket folk igen. Vad är det för ena som reser så här sent?
Nå, det är såna som har varit på tjänst i 5 och 6 och inte sluppit tidigare och vill ändå resa till sina hem och fira julen här och närmare förstås.
Men det var väl en rusning idag på eftermiddag?
Ja, sannerligen om det var.
Nå, där var det ju ganska gemytligt. Ändå, hur går det till, vi ska säga till exempel på högvakten?
En soldat ska stå på vakt också ikväll för att skydda oss mot onda anslag. Och självfallet försiggår tjänsten på högvakten som vanligt. Men vi ska gå hälsa på pojkarna där i alla fall. Det är ju värnpliktiga som sköter garnisonsvakten, och alltså är det gossar på något över 20 år som firar sin ganska sällsamma jul med vakttjänstgöring vid Helsingfors garnison. Vi har bilat iväg till högvakten och gått in där. Här kommer just avlösningsförare med ett par soldater som just har vakt. Vakt
då! Hy! Jalla nu! Hy! Hyst du gott!
Och nu kan vi visst våga oss på några intervjuer. Hur länge har ni varit på vakt nu?
2 timmar.
Jaha. Ja, men blir det lite tråkigt att stå stilla i 2 timmar?
Man ger lite nu, men man får ju röra upp sina lite och så ge egentligen första gången och se lite nytt och roligt.
Nå, hur känns det att vara här just under julnatten?
Nå, nu är det nog bra och så märker jag nu att julen är tyst och stilla på gatan.
Varifrån är ni hemma?
Från Lappia.
Och ni då?
Från Burmo.
Från Burmo. Var stod ni egentligen på vakt?
Utanför presidentslottet.
Nå, när var det år på vakt igen?
4 timmar.
Jaha, jaha. Nåja, det var 2 präktiga rekryter från Västerbotten. Men Men kanske här finns någon nylänning också. Varifrån är ni till exempel?
Mitt hem är från Lojo.
Har ni far och mor hemma?
Ja, nu har jag det. Och jag tror nog att de höll på.
Si, det var bra.
Min syster också.
Ja, det är roligt att ni får fram en hälsning till dem. Men skulle det inte egentligen vara trevligt att vara där hos dem?
Jo, nu skulle det vara det. Men nu går här också en jul.
Just så. Nå, fan och pojke. Ni ser mätt ut.
Jo, vi fick mycket av god julmat.
Så att ni är nöjd med julen här på högvakten?
Jo, nu är jag nöjd. Det här är en jul som jag säkert kommer till minnas.
Jag undrar att jag firar många sådana jular.
Inte här på högvaktnet, men jag har varit i köstet på jular och här är nog rätt så trevligt julgran. Här har vi här och några restanter med rätt så fridfullt i alla fall. Så det finns bättre förstås, men att gå det en jul här också.
Sen slutligen, varifrån är ni hemma? Jaha. Ni firar nu er jul långt från era hem och era egna. Men ni representerar just ni fem som jag pratar med. Alla de trakter från vilka soldaterna kommer till Nylandsregemente. Ni har ju på det här sättet skickat en julhälsning till östra och till västra Nyland, till södra och norra Österbotten och till Åboland. Och till er, alla lyssnare, vill jag säga att pojkarna ser ut att trivas. En julgran har de här på högvakten och vi hörde själva att julmaten smakar bra. Och lugnt är det i stan och allting är som så bra som man kan önska sig. Så ni där hemma kan veta att era pojkar gör sin plikt och gör det bra. Och inte är deras jul så ryslig heller. Kanske lite annorlunda än vad man är van vid, men bra i alla fall. Och nu ska vi signalisten blåsa tappt. Den signalen säger att det strax är tid för aftonbön och sängdags för en soldat. Jag ska inte störa er mera. Tack ska ni ha pojkar och god jul!
Och god jul!
Bra har det ju också där. Men för vanliga familjepappor kan julen ställa sig lite kinkig i ekonomiskt avseende. Vi tar en skiva från Meister Åke Tolles reportage från en stor bank. Och här har jag framför mig just nu skivan om kassavalve. Det är ju det ställe på storbanken som närmast angår oss.
På tal om alarmsignaler kan det kanske nu vara skäl att medan vi igen beger oss upp till högre regioner berätta någonting om bankens skyddsanordningar mot eventuella objudna gäster. Framförallt har det naturligtvis hjälpt att göra valve ointagligt. Och helt säkert har man också lyckats härmed. Valvsväggarna går knappast att bryta sig igenom med mindre man spränger hela huset i luften med dynamit. Och de nästan metertjocka valvsdörrarna som väger 6,5 ton per styck är fullkomligt okänsliga för de kraftigaste borrar eller syrgaslågor, ja till och med för termit. Och man behöver inte heller ställa några förhoppningar på ventilationsintagen. De består av i betong inbäddade, pansrade böjda rör i grupper som dessutom till natten spärras av invändiga, tjocka pansardörrar. Och skulle någon förgripa sig på nattvakterna så blir resultatet bara en fullt automatisk och effektiv alarmsignal. Men härmed är ingalunda allt sagt om hyttanordningarna. Dels är det emellertid så invecklade och sinrika att det skulle tarva sitt särskilda kapitel och dels må det bästa av att förbli hemliga.
Nåja, om de så magnifikt bevarar våra enorma förmögenheter så kan vi ju slutligen tillåta oss ett och annat. Hur vore en ridlektion till exempel? Vi avstår ordet åt redaktör från Willebrand.
Tja, det hörs väl att vi finns i ett stall fyllt av hästar. Den ena ståtligare än den andra. Och förresten kanske den ena också är farligare och vildare än den andra. Jag bad åtminstone om att få börja utsändningen i en spilta där det fanns en garanterat snäll häst. Men i alla fall tänkte jag på officerens råd åt soldaten som skulle in i spiltan. Jag syftar på den officeren som sa åt soldaten: du ska prata med hästen när du går in i spiltan, din idiot. Annars märker hästen dig inte och blir rädd och sparkar dig i din tjocka skalle. Och vi har inte lust att skaffa hästarna någon fotskada. Med denna lärorika historia i minnet gick jag in i spiltan under ett oavbrutet tjåande och tjåande och så vidare. Men den här hästen är ganska snäll. Jo, kom hit lite, ta en morot från radiolyssnarna. Vill du ha det, va? Ja. Vad heter du egentligen? Vad heter du? Alla. Du har ett fint namn verkligen. Sannoliken. Tänk om vi skulle ta dig ut på en liten ridlektion. Kommer du med, va? Kommer du med? Ja.
Så intervjuar han därvarande personer.
I säsong. Men kapten Hausen är här i närheten. Han är klubbens master och har just den här dessa saker om han. Så att jag kanske får be redaktören vända sig till kapten Hausen.
Tack.
God dag, kapten Hausen.
Ja.
Jag fick just av general Hanell höra att kapten är fältriklubbens master.
Ja då.
Jag ska genast fråga, vad betyder det att vara master på klubben?
I utomlands där terrängen är lämplig och där ritten har äldre traditioner än hos oss, så rider man jakter. Det vill säga man jagar till häst, jagar rev, hare, allt möjligt annat. Där leds det stora jaktfältet av mastern. Hos oss har vi ju inga jakter till häst, men vi har i alla fall följt den här tradition att när vi rider ute så kallas den person som leder ritten och ansvarar för den för master. Hos oss är nu masterns uppgift då närmast att
Och småningom begynner lektionen.
Jag står vid ena långväggen just vid ingången. På ett sätt som jag själv tycker att det är mycket bekvämt, nämligen jag är ganska skyddad. Jag står nämligen bakom ett ordentligt bröstvärk. Hinner herr Grönvall komma hit nu?
Eger! Tack! Ta!
Jag skulle vilja intervjua ridläraren om undervisningen och så vidare.
Nåja. Nu fördjupar de sig i alla de världens fackfrågor. Nej, det har vi ingen tid till. Men då vi nu en gång talar om idrott, alla kommer ju ihåg att vi hade de olympiska spelen i sommar, så förflyttar vi oss till Berlin. För en långt innan de begynte där sände vi fru Woko och Knutila Arni och se på hur de bygger upp sitt stadion. Ingen hade fått se på det, men med hennes reportagemod går man genom lyckta dörrar och förbjudna portar.
Den olympiska stadion befinner sig i västra delen av Berlin och utgör hjärtat i det omfattande Rheinsportfältområdet. Detta sportplanområde är i den ena riktningen närmare 1,5 kilometer och i den andra cirka 1 kilometer, utgörande ytinnehållet 130 hektar. Men så finns där även allt vad man kan tänka sig i idrottlig väg. Utan den egentliga olympiastadion och festplanen Majfält finns där 2 ridbanor, hockeybanor, tennisstadion, simstadion, den ståtliga friluftsteatern Dietrich Eckarts Freilichtbühne, en speciell idrottsforum, simhall, gymnastikskola och dessutom ännu ett tiotal planer för olika idrottsgrenar. Och detta omfångsrika område får allt som allt 1,200,000 människor plats.
Ja, tyskarnas leistungsfähigkeit är ju känd som rent av otrolig. Men då vi nu en gång fick blod på tand, tar vi en skiva där Willebrand är med på stadion när allt är igång.
Ivaktivak, herr Berlin. Just under dessa dagar är det väl knappast någon på jordklotet vars tankar inte åtminstone ett par gånger om dagen tvingas in på ordet olympiska spelen. Och den följande idéassociationen blir då Berlin. Berlin i dessa dagar under de kort förrinnade olympiaveckorna är någonting som för oss lyckliga som får vara här gör ett outplånligt intryck. Jag berättar det här för er kära lyssnare från en radiohytt högt uppe över massan på Olympiastadion i Berlin. Under mig och på sidorna om mig stimmar en oöverskådlig folkmänniskomassa. Och den uppgår nu, som för övrigt varje dag, till det sagolika talet 100 000. Men vet ni att man alla dagar, då man kommer till tals med folket ute på stadens gator, har samma fråga. Tror ni att det kommer att finnas någon enda dag då också jag kunde få fara dit ut i stadion för att se, om inte annat så bara en liten, liten del av spelet? Alla i Tyskland och alla i Berlin vill se spelet, det intrycket får man. Och då först förstår man att de 100 000 lyckliga, som utgör en sagolikt imponerande samling i sig, endast är en droppe i havet bland miljonstadens invånare. Men alla invånare lever med i spelet. Hela Berlin är dekorerat. Från varje lokal i varje hus i alla stadsdelar hänger hakkorsflaggor i fönstren och varje tysk bär de olympiska ringarna i sitt knapphål.
Och nu får vi höra sluttakterna av Richard Strauss enkom för tillfället komponerade oförglömligt storslagna olympiska kantat.
Där nationerna tågar fram till den olympiska, den heliga elden, och samlar sig där omkring. Hela Olympiastadion, alla läktare ligger i mörker. Från fyra strålkastarknippen lyser bländande vita ljusfloder ner över sportfältet. Tävlingsbanornas vackra tegelröda färg och det gröna gräset på mittelplanen gör sig utomordentligt i det här strålkastarskenet.
Och vi redde oss ju bra i de olympiska festspelen. Storartat var det. Mycket berodde kanske också på vår utmärkta industri. Vi återkommer till Finland och stickar oss in i en fabrik för tillverkning av idrottsartiklar. Vi är ordet åt vår kända idrottsexpert, redaktör Sevon. Han tänker tydligen på våra segrar i Garmisch-Partenkirchen, då han mest håller sig till tillverkningen av skidor.
Den tiden är länge sedan förbi när man bara framställde skidor för hand. I gamla tider var var och en sin egen skidfabrikör. Men också på det här området har maskinen småningom utträngt handslöjden och har gjort det ganska effektivt.
Och nu förflyttar vi oss till själva fabriken.
Men inte annars. Men nu ska vi gå in i själva skidfabriken. Och nu får jag genast förbereda er på att här finns maskiner som för de mest olika ljud. Jag tror att de här fräsmaskinerna och svarvarna kommer att dåna ganska smart. Jag ska i alla fall försöka göra min röst hörd medan vi vandrar här igenom. Nu är vi inne i ett förrum som egentligen har mindre intresse för oss just nu. Massor av hjul, breda maskinrämmar. Och så kommer vi in i ett rum som är fyllt av skidor i alla möjliga olika former. Ja, färdiga skidor finns här inte. Här har man då plankor.
Då vi nu har varit i en fabrik kan vi kanske ett ögonblick stanna vid industrin. Vi tar en skida från till exempel en elektrisk fabrik. Ingenjörerna har ren på det noggrannaste förklara allt, men rösten av redaktör Lars Nyberg som var reporter vill vi också höra.
Låt också mig säga några ord om vad jag ser här. En väldig hall full av pelare. Kranar löper längs taket av och an. Det myllrar av människor och golvet är övertäckt av av väldiga maskiner. Här intill mig har jag en stor historia som säkert är för åtminstone ett par hundra kilowatt. Den är en två meter hög och ser ut som en väldig brunnsring.
Då det nu igen ser ut att rutscha in i specialfrågor, bläddrar vi snabbt vidare. Vi ska ta från mitt eget reportage från Outokumpu koppargruva. Jag förvandlar mig alltså nu till en gramofonskiva och talar ur den från ett djup av 600 meter under jordytan, ur Outokumpu innersta inre.
Vad som mätningen? Hur är det mätningen?
Nej, nu fyller hissen.
Nu fyller hela hissen.
Ja, hur mycket går det här?
Ja, den tar ungefär 4 ton.
Lite alltså 4000 kilogram?
Ja, det stämmer nog.
Ja, en ganska duktig hiss, vad ska jag
säga. Ja, sen vi är redan färdiga med malmen, men det börjar bli lite bråttom här. Det är nämligen så att vi skjuter just i den här tiden, så att det är bäst att vi...
No, det är ganska ojämytligt att vara här egentligen om de börjar spränga
det
här.
Ja, helt redan.
Vi går lite hit åt sidan här. Vi
går lite fram. Det tar en tid.
Ja. Men det här...
Vi hinner en bit här.
Störtar inte riggarna och sakerna ihop när de spränger här?
Nej, det är ingen fara. Det kanske är ännu närmare.
Nå, här är vi ju.
Här är vi ju redan. Nu gick det.
Nu slocknar min lampa.
Vet du en sagt, var det en smula kusligt att vara nere i gruvan medan de sprängde malmurväggarna där med dynamit. Min lampa slocknade av lufttrycket och där var jag 600 meter under jorden i stickmörker. Nåja. Men när vi en gång är så långt uppe i norr kan vi med detsamma ta steget fullt ut. Och nu tar vi en skiva där en lappflicka, för övrigt med det exotiska lappska namnet Brita Johanna, sjunger för oss om de impressioner hon hade av sin första tågresa. Såväl melodin som texten har hon själv improviserat. Alltså lappflickan Brita Johanna. Hurdan var din första tågresa?
Denna väljo, denna väljo, nonna, monna, hoja till jordan, jo, jonas, poste, roan, emes väljoran, jo, väljo, tjocke, din, jo, väljo, jonan, ja, jo, hoja, si, jo, nollo, kauppo, kiju, pele, nonna, väljo, hauski, hoja, si, jo, väljo, vaikko, paha, mela,
nu vet vi hur det känns att resa på tåg. Men kanske det nu är tid på att återvända till Helsingfors. Passar bra. Vi tar några skivor ur redaktör von Willebrands stora Helsingfors-reportage. Han befinner sig som bäst vid busstationen nära glaspalatset.
Vi har nu kommit till det modernaste Helsingfors. Den absolut modernaste delen, nämligen i mitten av stan, har vuxit upp under de senaste månaderna. Dels den nya stora busstationen och dels glaspalatset. Vi har kommit med mikrofonen till busstationen som sannoliken är en station lika väl som en stor järnvägsstation. Jag var just inne i vänthallarna och tittade. Där finns stora väntsalar med biljettluckor. Med restaurang, med en bar, med servering. Allt vad man kan önska sig. Och här utanför finns det otaliga parkeringsplatser för bussar. De står här i långa rader på ömse sidor. Det är sina numrerade avgångsplatser så att passagerarna har mycket lätt att hitta sin buss. Han får i biljettluckan veta att hans buss går ifrån platsen nummer 23 till Sikajärvi till exempel, eller hur som helst.
Och nu befinner sig Willebrand bland ungdomen på skridskoklubben.
För en utlänning måste det göra ett utomordentligt överraskande intryck när man hör Helsingfors skolbarn säga att de ska gå till klubben. De måste genast säkerligen komma att tänka sig att skolbarn i Helsingfors brukar gå till någon klubb där de sitter med tillbakasträckta i fåtöljer med fötterna på kamingolvet, en grogg bredvid sig och några spelkort i händerna. Men klubb menar man i Helsingfors, alltså skolundomen menar skridskoklubben. Och skridskoklubben är utomordentligt frekventerad, i synnerhet nu sen man i Helsingfors har fått banor, alltså konstgjorda banor mitt inne i stan, så man inte behöver i is och storm gå ut över fjärdarna för att söka glanskis någonstans. Vi har nu med mikrofonen som sista besök i vår långa serie kommit ut till en skridskoklubb i Helsingfors för att se på hur ungdomen sportar här och så vidare. Vad sporten beträffar så är det mera klent åtminstone nu, för att 98% av dem som är här ikväll står i en tät ring omkring mig. Och jag vet inte vad jag ska ta mig till med dem. Helst skulle jag vilja att ni skulle fara ut och åka. Men att en mera odisciplinerad samling än en flock med skolbarn kan man knappast tänka sig. I alla fall så har vi här, man hör säkerligen musiken. Musiken är särdeles viktig. Och ungdomen här kommer hit dels för att skrinna och dels för att träffa sin flamma. Det är ju i den åldern som man träffar sin... Flamma, stämmer inte eller va? Jo. Det var samma sak med mig också när jag var lika gammal som du.
Men vi tog skivorna i lite orätt ordning. Hela Willebrands Helsingfors reportage börjar från senatens, förlåt, statsrådsborgens vestibul.
Mitt framför trappan finns en enkel marmortavla på vilken står inristade orden Eugen Schumann den 16 juni 1904. Stenen för oss tillbaka till den dag i juni för många år sedan då denna trappa genljöd av några knallande revolverskott. Skott som var en signal, en maning och en uppmuntran. Ett tecken på att Finlands frihet en gång kommer att stunda.
Ja, vår frihet har vi nu vunnit. Helt säkert kan den här skivan intressera lyssnarna just nu. Willebrand intervjuar presidentens syster, fröken Matilda Svinhuvud, vid presidentens nystimade 75-årsjubileum.
Jag är övertygad om att ingen enda lyssnare inte vet vad det är för en dag idag. Idag, den 15 december 1936, fyller republikens president Per Evin Svinhuvud av Kvalstad 75 år. Jag och lyssnarnas och radios vägnar glad över att vi idag på högtidsdagen kan intervjua syster till republikens president, fröken Matilda Svinhuvud, om sin berömde bror. Mikrofonen finns uppställd i fröken Svinhuvuds hem vid Lappingsgatan i Helsingfors och föremålet för vår intervju, fröken Svinhuvud själv, sitter bredvid mig. Vi ska genast vända oss till henne och be henne berätta om presidentens spädaste barndom.
Jag berättar gärna det minne från Pers och min barndom som jag nu kan erinra mig. Vi föddes och växte upp på ett natursköna Rapolla i Särsmäki socken i Tavastland. Vår far som var sjukapten förlorade vi då vi var alldeles små. Han omkom vid en sjöolycka i grekiska arkipelagen. Min bror var då 3 år gammal och jag själv 1 år äldre. Så vi kan ju inte ha något egentligt minne av vår far. Men en sak som vår mor berättat är att vår far själv bar fram sin lille son vid dopet. Det är ju ganska ovanligt att en far bär fram barnet vid dopet. Han fick namnet Per Evind och blev därigenom den 13:e Per i släkten Svinhuvud.
Och så tar vi skivan från slutet av intervjun.
Först under skolåren bodde vi i Kronohagen och där bodde också nästan alla Pers kamrater. Min bror Per och Pekka Sahlsten var bara 16 år gamla då de blev studenter. Per var aldrig klassens primus, men ofta den andra eller tredje i kunskapsordningen i klassen. Efter att ha avlagt studentexamen började Per studera juridik och efter att han blivit färdig med studierna lät han skriva in sig i Åbo hovrätt. Han hade först tänkt gå till Viborgs hovrätt, men en gammal släkting ville ha honom till Paddasjoki. Och i den domsagan följde han med på ting och förvärvade sig vice herresödingetiteln. Där träffade han också sin tillkommande Ellen Timgren, och därför lovade han sig med henne.
Jag ber att på alla radiolyssnares vägnar få tacka fräkens Lillhögl för denna skildring av vår presidents lyckliga och harmoniska barndom. Det känns nästan som man skulle förflyttas in i en saga då man hör om det vackra förhållande som rådde i familjen. Och man förstår att en sådan uppfostran som den unge Per Edvin Svinhögl fick och de karaktärsegenskaper han ådagalade har varit naturliga betingelser för allt det goda och uppoffrande han som domare, politiker och landsfader gjort för vårt älskade fosterland. Vi är glada över att ha fått höra denna skildring idag då på 75-årsdagen alla medborgare i landet tankar går till vår vördade president.
Men mitt herrskap, mikrofonen har också gjort en och annan utlandsresa. Vi har varit i Preussen, i Estland, ja. Vi ska se här. Ja, kanske ett par skivor från Norge kan intressera. Hur vi där rörde oss enbart på landsorten fick vi ändå på vår resa vid invigningen av en ny väg in i vår mikrofon rösten av självaste hans majestät, Norges konung.
Han hälsas av folkets applåder och nu får vi höra konungens röst.
Det ger jag med glädje efter fromma anmodningen. Önskar jag alla som har arbetat med detta vägandet till lycka med att jag nu står med målet för sina ansträngningar. Sovn og fjorden og filter. Med ønsket om, at alle de forhåbninger, som knyttes til dette vej, må blive opfyldt i fremtiden, erklærer jeg herved vejen mellem Indvik og Olden åbnet fra almindelig drøft.
På den resan kom vi oss opp enda til setren i de høga fjellen. Vi hör nu en seterjenta sjunga en enkel melodi.
Vi befinner oss på en säter vid en herdehydda uppe i bergena. Den blonda och klarröda säterjäntan sjöng om sin längtan. Hon är ingen Aino Akte eller Hanna Granfeldt. Hon sitter omgiven av sina jätter. Kvällen skymmer och hon sjunger med den röst Gud har gett henne. Hon är ingen operasångerska och hon sjunger om sin längtan till sin käresta. Här är frid och stillhet. Nu kallar hon på sina jätter. De ska mjölkas nu. Och nu för hon dem i en inhägnad. Och nu börjar hon att mjölka dem. Hon tar en get mellan sina knän och så mjölkar hon. Och den lilla geten tycks trivas bra mellan hennes unga bara knän. Och nu kommer turen till följande get. Och sen går de till natten alla långt ut bland fjällena.
Midsommaren befann vi oss i en liten by där i Norge och var med om ceremonierna där. Vi förflyttar oss till ljudskivan igen.
Vi befinner oss i en liten by. Det är Johannikväll. Den firas här enligt gamla sedvänjor och bruk. Midsommarelden har just tänts och nu firar de Jonsåks bröllop, midsommarbröllop. Den vackraste unga flickan i byn väljs till Jonsåks brud och en hurtig pojke väljs till hennes festman. De är klädda i nationella norska bröllopskläder, folkdräkter med vackra metallgranlåter. Bruden bär på huvudet en stor förgylld silverkrona. Brudgummen har en grannröd väst. Där närmar sig följer en oss. De kommer gående längs vägen. I spetsen går två spelmän som på hardangerfioler spelar en bröllopsmarsch. Se följer brudpare. Ynglingen är glad och bär huvudet högt. Och bruden är blyg men värdig. Och framförallt är hon vacker, vacker och ljuvlig att skåda. Nu går det just förbi oss här. Vi kan höra deras steg. Och sen efter brudparet följer byns alla unga tärnor. Och efter dem kommer alla unga pojkar. Det är ett glatt följe. Och nu drar de förbi oss här just nu. Och sen går de i en stor låge för att dansa. Och nu förflyttar vi oss dit med hela brudföljet och alla de andra. Där dansar vi och fröjdas. Kvällen börjar att skymma. Det är underbart att se att här inte finns alls några berusade eller druckna personer. Utan hela det här skojet, de här roperna och de här taktfasta stampningarna. De här rör endast ur ren livsglädje, ur fröjd och tacksamhet över att få leva i denna härliga värld. Från glädjen att vara ung och att leva.
Det var oförglömliga dagar. Men för att inte tala om Helsingfors, inte hänger vi huvud här heller. I början av den vackra våren hade vi ju våra promotionsfester. Nå, vi sticker oss in för ett ögonblick på promotionsbalen. Magister, fröken Lindström, får från sin ljudskiva berätta vidare.
Mina lyssnare, nu lider årets promotionsfestligheter mot ett slut. Men det finns nog en del av oss som tycker att det som återstår är kulmen. Det är balen. Promotionsvalen som nu går av stapeln. Det hör ni väl också av musiken som kommer hit till dörröppningen där jag står. Det hörs väl också att det är Finlands vita garde som spelar. Balen har nyss börjat. Det verkar ljust och glatt och trevligt. Alla damer är klädda i vitt och bildar en skarp kontrast mot herrarnas svarta frackar. Balen inleddes med en polonais. Den anfördes av överceremonimästaren Kaila och fru Broterus. Efter dem följde rektor med fru Tallqvist och så följde de andra jubelmagistrarna. Fru Wichman följde efter med vid primusmagisterns arm. Och Hedvig Eslander, allmänna kransbinderskan för 50 år sedan, gick i polonaisen vid professor Linkomies arm. Nu just dansar man en vals och efter den följer den nya magisternas fransés. Den kommer att ledas av primusmagister Söderman som med ljudlig stämma kommer att kommendera på franska. Till dam har han årets fräscha allmänna kransbinderska fröken Irma Wichman. Hon är klädd i en mycket stilig klänning av vitt blank siden. Där ser jag allmänna kransbinderskan vid senaste promotion, fröken Helena Broterus, dotter till universitetets rektor. Hon igen är klädd i en dräkt av vit kreppschorsett. Hon är bararmad, men från axlarna hänger det ned liksom långa luftiga vingar av tyget. En underbar uppenbarelse. Så Som kavaljer har hon en ny promoverad stilig, mörk magister hela två. Det är faktiskt ett par att se.
Men nu, mitt herrskap, lite mer officiella. Ja, promotionsballen var ju också officiell. Men nu till mera allvarligt officiella saker. I vakt, minister Haxen talar.
De hälsningar som idag utväxlas mellan England och Finland är icke blott en tillfällig, tom artighetsbetygelse, utan ett uttryck för ömsesidig aktning och intressegemenskap. Båda länderna har allt sedan urminnes tider vinnlagt sig om att ge alla sina medborgare samma värde och samma utvecklingsmöjligheter. Och därav följer att deras statsförfattning bygger på frihet. Båda länderna har och i all sin verksamhet sökt tillämpa rättsprinciper. Och slutligen har de båda strävat att låta sitt ekonomiska umgänge utvecklas fritt med undvikande av alla konstlade ingrepp. Det lilla Finland gläder sig åt att så goda relationer uppstått med det politiskt mäktiga, ekonomiskt välbärgade och i sin verksamhet av rättens och hederns principer vägledda brittiska imperiet.
Som vi alla hörde gällde talet den engelska radiokvällen vi hade. Självaste minister Eden talade till oss dessutom, ja. Här har vi skivan där den världsberömda sportsmannen och aristokraten Lord Burley talar till oss.
I should like to preface my remarks by saying how delighted I am to have this opportunity of sending greetings to the athletes of Finland on behalf of the British athletes and the sporting public of Great Britain. In my humble opinion, sport offers a fertile field for the promotion of international understanding.
Och från vår sida arrangerar vi ett reportage från London. Alltså ger vi oss iväg. Vi är på stationen. Ja, men äcker du nu tusan att nu sitter Willebrand i lokomotivet och har ett reportage om hur tåget expedieras från Helsingfors. Han fördjupar sig i teknikens alla finurligheter.
Vad var det där nu?
No, det var han som steg själv på den där plåten så att Älvstadsluckan sprang upp.
Ja, så! Men det där är ju verkligen fiffigt ordnat att Älvstadsluckan öppnar sig bara med att trampa med foten.
Jo.
Det är väl för att eldan inte ska behöva förlora tid, eller?
Jo, för det.
Eller hur? Just jag tänker det. Ja, vad är det där för en viktig rödmålad ventil som vi har där?
Det här är en så kallad förarventil, ja. Som benämns. Och det är just med den här som föraren stannar tåget.
Jaha, alltså är det bromsen eller?
Jo, det är bromscylinder, eller bromsventil.
Just. Och sedan det där runda handtaget till höger bredvid föraren.
No, den här runda det där hjulet kallas på det där lokmanna, det där språk, det är omkastningsratt.
Jaha.
Och den har egentligen den egenskapen att med den här så kan man ändra om lokets rörelse både fram och bakåt.
Jaha, just så. Och det finns ett väldigt högtidligt handtag ovanför pannan. Vad är det där för?
Det här är ångpådragningsventil.
Jaha, alltså det är då den med vilken man sätter ångan på.
Jo, ångan på.
Och sedan hänger långa stänger ifrån taket ner med kulor i ändarna. Vad är det för någonting?
No, det är stängarna till ångvisslorna. Och på varje lok så finns det två ångvisslor, en större och en mindre. Och den här stora, större visslan har ett lite grövre, mindre visslan ett lite finare ljud. Mm. Grövre visslan användes vanligtvis då när loket gör någon slags det där rangeringsarbete på någon bangård. Och den här finare visslan vanligtvis användes endast då att ge signaler när tåget avgår eller ankommer till någon station. Och sen dessförutom så brukar man ge med den här alla möjliga varningssignaler när tåget är ut på linjen.
Just. Och nu tror jag ni fick av någon signal när ni kör ut mig.
Jo,
tack för intervjun.
Ingen orsak.
Lycklig resa.
Tackar för
djupen. Vissla nu att jag tottar. Det går
ut för.
Ja, släpp oss ut för så. Han höll på att komma med. No, det hade passat mycket bra i London. Hade vi kunnat ha ganska roligt tillsammans. Men kanske det går också så här. Jag var ensam. Alltså, nu hoppar jag igen på en skiva. Jag har vandrat i morgontimme på Regent Street i London. Och nu till skivan.
Och nu anländer vi till Piccadilly Circus. Circus betyder ingalunda cirkus, utan en liten plats, ett litet torg där många gator korsas eller möts. Att trafiken i London är livlig, det vet ju alla. Men att det var så här enormt kunde jag verkligen inte föreställa mig. Trafiksignaler och trafikpoliser har full sysselsättning med att hålla ordning på det hela. Taxameterbilar, lastbilar, privata lyxbilar med uniformerade chaufförer och lakejer. De sistnämnda tillhör den förnema världens damer som åker ut på uppköp. Och nästan som stora spöken, som mammutar rullar stora höga autobussar i två våningar fram bland de andra fordonen. Och mitt i all denna trängsel kilar djärva springpojkar med sina velocipeder som små ekorrar mitt i en jord av elefanter. Jag ska föra mikrofon lite närmare körbanan så får vi en fattning om hur det går till här. Och genom allt det här ska jag nu med min lilla sändarantenn på nacken försöka ta mig till någon lugnare gata. Jag gör mitt bästa.
Vi befinner oss i det historiska Westminster Abbey.
Ja, här finns dessutom tusentals praktfulla gravar och monument. Här ligger höga krigsherrar som tjänat sitt fosterland med svärdet. Här ligger mäktiga kyrkofurstar och andliga dignitärer under statyer i silver och guld. Här vilar hertigar och prinsessor. Många av deras namn är ännu livslevande i mänsklighetens medvetande. Men många namn har i tidens obönhörliga och hjärtlösa vidare frusit i granna men döda bokstäver på kall marmor. Ja, kanske vi nu lämnar denna helgedom. Gudstjänsten fortsätter allt ännu och beger oss nu ut igen i det levande livet.
Ja, nu tidigt på morgonen följande dag. Vi befinner oss på Ullbörsen, the Wall Market.
Ull är parti. Här finns affärsmän av alla dess sorter. Och de följer mig i handeln med största intresse. Jag retar med ögonen på skaft. Det är intressant att se verkligen hur de är förskräckligt intresserade av det här. Jag personligen förstår mig inte på partihandel i ull. De överbjuder varandra och... Ja, ja, handel är mycket livlig här. Men då jag varken har att sälja eller köpa ull, kanske vi lämnar den här ullbörsen nu då.
På kvällen samma dag.
Medan vi har vandrat nu här omkring i London hade småningom börjat skymma till kväll. Jag tror det är tid på att skynda till hotellet och klä sig i evening-dress. Ta fracken, den vita västen och chapeau-placken på sig för att ännu få se hur det går till i någon av de förnäma restaurangerna här i London. Alltså vi beger oss iväg. Och nu mitt herrskaft befinner jag mig på det världsberömda Savoy-hotellets förnäma restaurang. Högförnäma vill jag säga. Salongen är till sista plats fylld av en ytterst elegant publik. Alla naturligtvis i aftontoalett. Man hör alla världens olika språk. Där sitter ett sällskap som talar franska. Där är förnäm japan med sin vackra dam. Jaha. Och nu ska dansen fortsättas. Här har dansats redan hela tiden. Orkestern stämmer sina instrument. Och så får vi ta oss en sväng här. Aha. Nej, men det här tycks inte alls vara för allmänheten.
Nej, det här är inte för allmänheten det här.
Ni hörde publiken hälsa ett ungt danspar. Ja, det är ett ungt danspar som yrkesdansare som nu dansar här på estraden på dansgolvet här. Det är solodans alltså. Redan de första stegarna väckte publikens förtjusning. Ja. Och de är verkligen mycket bra de här. Till och med om de skulle dansa lite sämre skulle det vara bra. Skulle det vara bra i alla fall. Det är nämligen vådan, speciellt naturligtvis hon, bildsköna människor. På de stora förnema hotellen brukar man alltid då och då under kvällens lopp bjuda publiken på solonummer, dans, sång och komiska scener eller någonting sånt. Sånt. Ja. Det här är verkligen framgång det här. Men nu hämtar vaktmästaren. Ja, här är 3-4 vaktmästare som betjänar mig ensam. Ja, de hämtar mig supén nu. Men då är min supé slutligen är min privatsak, inte så? Tycker lyssnarna kanske inte illa vara om jag nu avstänger mikrofonen. Vi träffas snart igen. Och när jag har ätit tar jag mig en liten sväng om här. Men vi träffas i alla fall imorgon bitti genast. Vänta ett ögonblick.
Följande dag. The British Museum. Vi ska rulla skivan till exempel med, vad ska vi ta, assyriska, nej, det egyptiska rummet. Mumier, mumier.
Egyptiska mumier, omger mig 10-tal. Jag står framför en av dem. Den engelska inskriften här berättar att inom detta hölje är de jordiska kvarlevorna av en prästinna från Thebe. En prästinna med profetisk kraft och siarförmåga. Men vad de hemlighetsfulla hieroglyferna och magiska tecknarna betyder som är inristade i det helförgyllda hölje vet jag inte och kommer heller aldrig att veta. Gamla urkunder berättar att den tidens vise frammanade andevesen och skyddade dödas helg. Och de stora målade ögonen ser på mig med ett uttryck som jag inte kan förstå, men som jag inte heller någonsin ska kunna glömma.
Men snart var det också slut med besöket i London. Vi tar skivan från avfärden. Liverpool Station.
Vi befinner oss på Liverpool Station. Expresståget som ska föra mig bort från allt det här väntar. The Flashing Continental. Lokomotivet frustar eld och ånga. Och nu bär det av. London, Harwich, över kanalen, Flissingen, Berlin och sen till hemlandet. Men nu befaller oss konduktören att stiga in. Väl an. Vi lämnar denna underbara stad med dess underbara invånare. Och nu beger sig tåget iväg. Och nu far vi. Vi har haft mycket att lära oss av engelsmännena. Nu far vi genom Londons förstäder. Allt vidare och vidare. Allt längre bort. Med The Flashing Continental.
Ärade lyssnare, här har vi nu tillbringat en timme bland, ungefär som jag i British Museum, museum heter det, bland mumier, bland någon som på sätt och vis lever, men som har sina rötter i det förgångna. Men då vi inte allenast i filosofin och konsten utan också i radion är oberoende av tid och rum, djärvdes jag spela fram några moment ur det gångna årets skeenden och stämningar. Jag hoppas att de svenska lyssnarna inte ska räkna med det till ondo, och ifall man också skulle göra det, tänker jag ändå varken på bot eller bättring, utan står jag här och tittar glatt och förhoppningsfullt leende på min mikrofon, vilken som bäst slipar sina tänder för att igen med friskt mod kunna hugga in dem i alla de skeenden och öden som möter oss i det år som just nu gått in. Slut.